Kapitel 7. Allt är tillåtet. Kallvik beslöt att göra besöket hos Sture redan samma kväll. Bäst att få reda på hur det var fatt med den kära vännen på en gång. Besök av den här typen var nog kanske inte det trevligaste i pastorsrollen, men det behövde absolut göras. Skulle han låtsas om de onda ryktena som gick om Sture, eller bara försöka föra in samtalet på det känsliga från en mer allmän utgångspunkt? Kanske det senare var bäst, med tanke på att Stures och Klas relation var illa nog utan att den sistnämndes prat bakom ryggen på Sture kom i dagen. Den oförrätten fick han ställa Klas till svars för senare. Nu gällde det Stures odödliga själ. Väl framme hos Sture knackade han på dörren och blev glatt insläppt. Men ser man på, själva pastorn tittar in. Det är sällan man får så uppbyggande besök nu för tiden. Kommer någon överhuvudtaget hit så är det någon gnällspiktig pietist som ska anmärka på ens liv och leverne. De ringer hit från Halle stup i kvarten för tillfället. 1700-talet vill ha sina förrymda pietister tillbaka, sa Sture och skrattade åt sin efter eget tycke förträffliga humor. Ja, så säger du det. Ja, men du vet, hela grannskapet är ju fullt av pietister. Och som om det inte skulle vara nog med de bosatta, så har vi ju nyss haft en tillrest pietist också. Du avser August Leondal, antar jag. Ja, den mannen har ju skärpt till Klas och Fredrik ytterligare, så att de nu är dubbelt värre lagträlare än förut. Skulle man inte reta sig på deras fariseiska gnat, så skulle man tycka synd om dem. Tänk att leva sitt liv under lagens tunga ok och sedan sluta i helvetet. Se så, nu ska vännen inte vara så snabb i domarna. Har något särskilt inträffat när han reagerar så starkt? Nej, inget vi inte talat om tidigare. Men jag blev så bestört över Klas besök då han överlämnade mig åt Satan, att jag beslöt att han nu får ha sitt kristenliv, så har jag mitt. Jag är en fri kristen och jag kommer inte att tillåta att Klas sätter sig till domare över mitt samvete. Du nämnde tidigare om att det finns tre grupper av kristna och jag har insett att Klas, och Fredrik också för den delen, är en sådan som är stark i sina falska föreställningar. Då måste man protestera, ja, demonstrera sin frihet i Kristus. Och hur har du gjort det? Ja, men jag har väl fortsatt med mitt som tidigare. Som sagt, jag låter mig inte dömas av någon annan. Jag lyssnar på vilken musik jag vill och jag dricker vad jag vill. Så får pietisterna tycka vad de vill. Sture, jag går nu rakt på sak. Fredrik berättade att det går rykten att du vistas på krogen inne i stan och att du haft hemdamsällskap över natten. Vad handlar det om egentligen? Ja, så du säger det. Man får väl anta att det är den närmaste grannen som är källan till dessa rykten då förstås. Rök utan eld? Vad menar pastorn? Är ryktena ogrundade? Men kära någon, är det Stasi som har kommit på besök? Värst var pastorn blev nyfiken plötsligt. Borde inte man en liten rar pietist innanför den lutherskt ortodoxa prästkappan också? Men jag kan stå för mina handlingar. Jag ska säga som det är. Det har hänt att jag varit på krogen, ja. Och jag har träffat en dam där. Ylva heter hon. Är det något mer agenten önskar veta? Sture, jag tror att du har missuppfattat det här. Jag är inte ute efter att snoka. Jag har lärt känna dig som en glad och sund kristen under de år jag har känt din familj. Jag litar fullt och fast på ditt omdöme. Men jag ser det som min uppgift att reda ut det som gått snett mellan dig och Klas. Och naturligtvis blir en själavårdare bekymrad om man hör illavarslande rykten om sina församlingsmedlemmar. Ja, det kan jag förstå. Men vad exakt i ryktena är det som är så illavarslande? Var i skriften står det att det är synd att gå på krog? Var i Bibeln står det att det är synd att dejta? Ska vi införa celibatregler i församlingen nu plötsligt? Tur för er andra att ni har ert på det torra. Sture, det står inte explicit i Bibeln att det är synd att gå på krog och det står heller ingenstans att det är synd att dejta. Okej. Så vad är problemet då, pastorn? Är det inte Bibeln vi ska hålla oss till och inte gå ut över den? Är det inte så vi lutheraner tänker? Det som Bibeln omnämner som synd är synd och resten är fritt. Jag skulle vid tillfälle hemskt gärna samtala med dig om skillnaderna mellan lutherdom och pietism när det kommer till adiafora. Men jag är rädd att det tar oss hela kvällen, så låt oss inte gå dit nu. Vi borde kanske också se på några bibelställen om en kristen människa och hennes förhållande till världen. Men helst av allt skulle jag fortsätta den diskussion vi hade för en tid sedan. Och det här med starka och svaga kristna. Jag bad dig då slå upp din bibel hemma och rannsaka 1 Korintierbrevet 10:23. Gjorde du det? Allt tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Som pastorn säger har en gjort sin hemläxa. Fint, Sture. Ja, och som sagt, här står det alltså att allt är tillåtet. Allt är visserligen inte nyttigt och nödvändigt, men ingen pietist ska ta ifrån mig det faktum att allt, ja, allt är tillåtet för mig. Jag har Guds ord på det. Sture, när du svänger dig med orden allt är tillåtet, så behöver du fundera vem du är som säger så. Är du en medbroder till de kristna i Korint, som ansåg att till och med utomäktenskapliga sexuella förbindelser kunde rättfärdigas utifrån det här slagordet? Eller är din gamla människa dödad, så att du är helt och hållet en ny människa? Är du helt fri från ditt kött, din gamla människa, skulle du aldrig komma på tanken att synda? Det gäller både sexuella synder och alla andra former. Då har du helt och hållet dött bort från lagen och lever helt och fullt för Gud. Då, och först då kan du med rätta säga, allt är tillåtet för mig. Ja, är det inte så nu, käre pastor, att du kommer med egna tolkningar till Guds ord? Står det att allt är tillåtet så är det så. Brukar du inte säga att vi ska hålla oss till orden så som det står skrivna? Jo visst, men nu skadar det inte att känna till något om den historiska eller geografiska bakgrunden till en text och framförallt se på sammanhanget den står i. Ofta är det helt avgörande för förståelsen. För korintierna var det, som jag nämnde, ingen motsägelse i att vara kristen och att leva i samma synder som den omkringliggande världen. Allt är tillåtet verkar ha varit något av en trosregel för dem. Kanske de rent av hade hört uttrycket från Paulus själv. Men Paulus har en helt annan förståelse av uttrycket än de själva. Paulus tillämpade på den nya människan, den som inte står under lagen. Medan korintierna tillämpade på den gamla människan, den som inte vill något annat än synda. De kristna i Korint tillämpade av allt att döma det här talesättet på utomäktenskapliga sexuella relationer. Eller otukt som man sa tidigare. Och ansåg att de var lika naturliga här i tiden som att äta. Man sa, maten är till för magen och magen för maten. Och tänkte följaktligen att kroppen på samma sätt är till för otukt. Men det avvisar Paulus bestämt genom att slå fast att kroppen inte är till för omoral. Nej, den är till för Herren och Herren för kroppen. Korintierna drogs med i den omoraliska kultur som rådde på Akaja-halvön, där tempelprostitution var väldigt utbredd. Att leva ut sina sexuella lustar utanför äktenskapet ansåg man vara lika naturligt som att äta. Allt är tillåtet för mig, allt är tillåtet för mig, var deras egocentriska slagord. Korintierna ansåg sig vara fria kristna. Men Paulus frånkänner dem den typ av frihet de trodde sig äga och förklarade dem vara slavar, Guds slavar. Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Som Guds slavar är det vår uppgift att ära Gud i allt vi gör. Vi kan aldrig någonsin ära Gud genom att bryta mot hans vilja. Men pastorn, då är ju inte allt tillåtet trots att det står så i Bibeln. Hur tycker du vi ska tolka det egentligen? Låt mig få citera ett annat ord av Paulus. Vi vet att lagen är god om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oanliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran. Paulus säger alltså att lagen är till bland annat för sådana som lever i otukt, och det gjorde ju korintierna, trots att de bar det kristna namnet. Eftersom de inte var helt och hållet syndfria, de fick ju ännu dras med sin gamla natur, så gällde lagen också dem. De gjorde inte rätt när de gav sin gamla människa fritt spelrum. Den gamla människan ska man inte frige eller släppa iväg på permission, utan avrätta, dagligen. Luther betonar starkt i sin stora Galaterbrevskommentar att man inte får ge lagen herravälde i samvetet. Där ska evangelium råda. Lagen ska predikas för gammel Adam och evangeliet för den nya människan, inte tvärtom. Så länge vi har vår gamla människa så får vi snällt lyssna till lagen, inte för vår nya människas skull, för den vill inget annat än handla efter Guds vilja, men för syndens skull som bor i oss. Det där låter komplext. Finns det inget enklare sätt att säga det på? Jo visst, vi kan ju kort och gott konstatera att vi är syndare. Vad säger lagen till syndare? Den säger, du ska inte begå äktenskapsbrott. Inför dessa ord kan vi inte bara kontra med korintiernas slogan. Allt är tillåtet för mig. För det är det inte. Det som lagen förbjuder hör inte till de fria tingens område. Nej, nu Risto, måste jag ha mitt kvällskaffe. Vill du också ha? Jo tack, en kopp räcker. Sture reste sig och gick till köket där han började pyssla. Efter en kvart kom han ut i vardagsrummet med kaffet. Risto gissade att han hade funderat igenom saken och att samtalet nu kunde fortsätta. Okej, jag tror jag förstår. Jag får nog erkänna att jag missförstått den här delen av den kristna friheten. Mitt kött ville så gärna tillägna sig orden, allt är tillåtet. Och det ledde till en del svåra synder på sexualitetens område. Jag skulle gärna vilja bikta mig snarast möjligt, om det går bra för pastorn. Ja visst, naturligtvis, det blir stor glädje i himlen när en syndare gör bättring. Men först är det en sak jag ännu funderar på angående adiafora. Om man stöter på en kristen som är stark i sin falska övertygelse, hur ska man då handla för att föra honom eller henne till rätta? Jag har då förstått att man ska demonstrera sin frihet, vilket jag också har gjort i förhållande till Klas. Även om jag kanske gick för långt där, är det korrekt? Sture, det skulle jag gärna samtala med dig om. Vad sägs om att komma över på kaffe efter aftonsången inkommande söndag? Temat för den 17:e söndagen efter trefaldighet är ju en kristen människas frihet. Så det kunde passa bra att vi diskuterade då. Förresten håller kaplan Zetterbo kvällspredikan i kyrkan då utifrån 1 Korintierbrevet 10, om jag inte missminner mig. Han är stark på det här området, Zetterbo. Kanske skulle vi inbjuda honom också efter predikan så får han vägleda oss båda. Det låter intressant. Jag har nog tänkt komma till aftonsången, men blir troligtvis lite sen eftersom jag är bortrest till mina föräldrar den helgen och borde hinna hem ungefär samtidigt som gudstjänsten börjar. Kan vi ta syndabekännelsen nu? Ja, naturligtvis. Jag är idel öra.